Så får jag hälsa, be fram Kjell Kjörk, varsågod. Välkommen.
Tack så mycket.
Det är en stor, glädje för mig faktiskt att få ha det här samtalet med dig. Du vet att jag är lite av din beundrare. Du har en bakgrund inom pingströrelsen. Du har studerat mycket naturvetenskap. Och du har brottats med trons frågor.
Ja, det också.
Och du har också inte skytt någon möda för att också söka de mest rimliga och rimliga svaren, kan man säga. Och det här tycker jag är intressant. Han skruvar inte av huvudet när han går in i kyrkan. Det är det som jag tycker är intressant.
Ja, för mig är det också roligt att få konfronteras med andra så här offentligt.
Ja. Vi ska nu ha ett ämne som kallas tro i vardagen och tro i kyrkan. Och då kan man ju egentligen det runda någonstans. Vad beror detta på? Går det att dra ner någonting? Är det den här som har kommit? Nej, ingenting hjälper. Går det att dra ner volymen? Nu? Fortfarande? Så. Dra ner lite till. Där. Nu är den bättre, va? Ja. Vad innebär detta? Vad talar vi om när vi pratar om tro i vardagen eller vardagstro och kyrkotro? Alltså, någonstans så är det här, skulle det här kunna vara någon klyscha, va? Liksom, som man, det låter snyggt, va? På något sätt. Men jag skulle nog vilja redogöra lite grann för vad vi har menat. Och då är det ju också så här att någonstans om vi tar utgångspunkt i det gamla lagförbundet, och det kan handla om det judiska eller också en lagreligion då som islam idag, så är ju det ingen vardagstro. Utan om vi tar det judiska lagförbundet med tempelkulten, så är det ju definitivt ingen vardagstro. Därför att där handlar det om att människor ska lyda bud. Och man ska förhålla sig också exakt till en offerkult som är noga definierad. Och den som då gör detta är ju då präster, och i sin tur överste präster. Och överste prästen fick en gång om året träda in i det allra heligaste. Gjorde han det på någon annan tid eller med fel kläder och så här, så dog han. Och alltså då handlar det om mycket mer om gudsfruktan. Gud är, och det är också den tanken, det som slår mig i mina samtal med mitt samtal med företrädare för islam. Att Gud är obegriplig. Så upphöjd och onåbar att det är liksom, det är ingen man har en relation med mer än genom, så att säga, då buden och lagen. Och i det här ljuset då, tycker jag, det är det här ljuset man ska betrakta Jesus. Alltså, Jesus då är Guds inkarnation på jorden. Och vad gör han då? Jo, han äter ihop med folk. Han dricker ihop med folk. Han promenerar ihop med folk. Han delar människors vardag. Han finns närvarande i det verkliga liv som faktiskt pågår. Och det är också någonting som Johannes då skriver i sitt första kapitel i evangeliet. Att ordet, alltså Gud, blev människa och bodde bland oss. Ett paradigmskifte. Så att säga vardagstron handlar i hög grad inte om vad jag kanske gör, utan var Gud är närvarande. Är han närvarande i mitt vardagsliv, eller är han så att säga en helig upphöjd företeelse som vi egentligen inte har någon relation? Vad menar vi då med kyrkotro? Och då tänker nog vi oss alltså ett institutionaliserande av kyrkan där hela det andliga livet enbart blir en kyrklig angelägenhet. Vi har en historia av detta i Sverige. Vi vet hur det går till. Tendensen då att flytta det andliga livet in till liksom en kyrklig institution har man sett ske i nästan alla kyrkokulturer. Men nu skulle jag vilja fråga dig, du som är gammal pingstvän av börd. Har frikyrkan lyckats bryta detta mönster?
Det här tycker jag är ju en mycket väsentlig fråga. Vi som var här i den här kyrkan i söndags, vi hörde några människor tala om sin vardagstro. Och det gav ju ett exempel på att det inte bara var en kyrkotro. Samtidigt, jag har ju minnen från min barndom. Då hade frikyrkan en väldigt stark lekmaninflytande och man nådde ut i samhället. Men det fanns också andra tendenser. Jag minns att som barn umgicks vi i stort sett bara med de som tillhörde samma kyrka. Och det skapade ju en väldigt stor isolering. Och sen till på köpet hade man ju en sån enormt stor verksamhet. För medlemmarna hade inte en chans att hinna med något annat än att gå i kyrkan. Sen är det en sak som vi ibland skrattar åt lite grann. Tidningen Dagen för ungefär 30 år sedan, de hade en bilaga som hette Den kristna världen. Och det var ju ett väldigt, egentligen förskräckligt sätt att singla ut den kristna världen och skilja den från vardagslivet. Så jag tror det här är någonting som vi måste arbeta mot så mycket som möjligt. Vardagstron och kyrkotron måste vara samma sak. Mm.
Menar man där i, jag tänker i den här, det som du beskriver ifrån din ungdom, där, menar man att frälsningen så att säga enbart, att den bara fanns där inom den här gemenskapen? Mm. Var det som man sa? Eller?
Jag tror aldrig någon sa det, men det fanns tendenser åt det hållet. Och jag har läst, ni vet, Sven Lidman var ju en författare i sekelskiftet på 1910-talet. Som 1917 så blev han frälst och blev pingstpredikant och författare. Och han har skrivit massor, han har skrivit 60 böcker och alla publicerade på Bonniers. Alltså kristna predikosamlingar som är publicerade på Bonniers. En av hans söner har skrivit en bok om honom. Och han skrev att Sven Lidman fick frågan av någon i omgivningen, hur många människor kommer det vara i himlen? Och han hade då svarat, vid pass 40 000. Och det var den storlek som pingströrelsen hade vid den tiden. Och jag är övertygad om att det här är en skröna. Men den visar ändå på en tankegång.
Vid pass 40 000.
Ja, det var viktigt att det var
viktigt. men då är det så här då, tänker du, att det är alltså inte så stor skillnad då egentligen mellan den institutionaliserade kyrkan som vi såg under en tid i vårt land och de mer, ska jag säga, sekteristiska frikyrkorna?
Jag tror det finns en stor skillnad. Men vi måste vara vaken och se den här risken för isolering. Att det kristna livet isolerat från allt annat. Och det mest extrema som jag kan se, det är ju naturligtvis klosterväsendet. Som ju finns i ganska stor utsträckning även idag. Jag tror så här, att det är väldigt viktigt med det personliga vittnandet, där vi talar med människor om vår tro. Men det här är någonting som måste vara parat med visdom också. Jag minns själv, i slutet på 60-talet bodde jag i Stockholm. Och vi hade väldigt mycket evangelisering i centrala Stockholm. Och det var ju en väldigt stark evangeliserande. Men samtidigt skedde det nog med inte så mycket visdom. Och jag har varit med om samma sak i Europa, i länder som Belgien, Österrike. Jag tror det är viktigt att man parar det här personliga vittnesbördet med en stor portion av visdom. På 60-talet då smugglar vi även biblar till östblocket där behovet av Guds ord var stort och där Bibeln såg som en farlig bok, en bok som det var förbjudet att ha. Det här är något som vi har väldigt svårt att tänka oss, men det ligger bara 40 år tillbaka i tiden. Och det tyckte jag var bra för att det var lagbrott. Sen har vi en annan fråga som vi ville ta upp som är väldigt aktuell. Och det är ju det här med att påven ska komma till Sverige imorgon. Och det är ju en väldigt stor hås kring det här. Och den fråga vi har pratat om, ja, det är det här. Måste vi acceptera påven som vår andlig ledare trots den dogm om påvens ofelbarhet som finns, trots den helgonkultur som är väldigt utbredd? Det här firandet av 500-årsjubileet av Luthers reformation, det får ju väldigt mycket mer fokus som en hyllning till den nuvarande påven än att minnas vad Martin Luther gjorde. Jag kan inte låta bli att visa. I dagen i tisdags så var halva första sidan en bild på vår ärkebiskop och den katolske biskopen i Sverige. Och han säger: det finns en gemensam strävan att komma fram till den fulla enheten. Och det är naturligtvis bra. Och sen säger ärkebiskopen: efter Lund kan det aldrig bli business as usual. Att livet fortsätter som förut. Jag har lite svårt att hänga med de här. Jag tror inte att det kommer att betyda så mycket. Sen dagen efter så var det en artikel i Dagen. Ni vet, för 27 år sedan var påven, förra påven, inte förra utan förra påven här. Och det var ett helt annat mottagande den gången. När påven förra gången besökte Sverige så möttrar de svenska frikyrkoledarna. 27 år har gått sedan dess och idag låter det annorlunda. Han var känd som en karismatisk person, påven Johannes Paulus den andre. Så till den grad att missionskyrkans teolog Lars Lindberg varnade övriga kyrkor. Han tyckte att de inte skulle stå tysta med mössan i hand när påven med sin personliga charm och värme tog in. Livets ordpastorn Ulf Ekman gick längst av alla. Han kallade den katolska dogmerna för vidskepelse. Han undrar vad påven hade i Uppsala att göra och hävdade till och med att katolska kyrkans religiösa system var antikristligt. Ja, ni vet att idag så är ledaren för Ekumeniakyrkan med och tar emot påven. Och Ulf Ekman, ja.
Han har blivit katolik.
Han har blivit katolik.
Han som menade då för, hur många år sedan var det?
27.
Ja, att påven var antikrist, ja. Ja. Är nu hans efterföljare.
Ja.
Man behöver inte dra några stora slutsatser, men det kan vara intressant att notera det.
Ja, att tiden har förändrats väldigt fort.
Jag skulle ändå vilja ha det här första ansatsen som jag hade, liksom ha den bilden framför mig. Alltså en Jesus som äter med människor i deras hem. En som besöker alla typer av människor, som umgås med alla.
Ja.
Och som också, ska vi säga, anpassar sin verksamhet utifrån vad behovet är. Eller hur?
Ja.
Jesus gör ju inte samma sak varje gång, utan han frågar människan vad de behöver, ja, och sen så ser han till detta. Och alltså, man kan fundera över orsakerna till att man så att säga inom den kristna tron har så lätt för att gå bort då ifrån vardagstron och in i institutionerna. Jag hade en stor upplevelse här i förra helgen. Jag var i Armenien över helgen faktiskt. Jag var ledig här, jag hade ledig helg och åkte till Armenien. Kan man göra? Det går ganska fort. Ta ett par timmar bara. Och vi var med på en mässa där. Och det var bland det häftigaste jag varit med om.
Utan att du förstod ett ord?
Jag förstod inte ett ord, men jag förstod ändå vad som hände. Mm. Det var intressanta var att det var en ganska liten, mycket, mycket liten landsortskyrka som inte var stort mycket större än Marie Kapell ute på Kolansö. Mm. Och vi trodde att det här var väl en öde turistplats. Men vi gick in där och då pågick mässan. Och en otrolig scen liksom av symbolik och rökelser. Jag vill inte på något sätt kritisera det. Det är inte det jag menar. Alltså, den här mässan är den en av de äldsta liturgierna som finns i världen. Så det är inte det jag vill. Utan det var min egen känsla som jag vill ifrågasätta. Alltså, jag gick in där, gick ut och upplevde att det pågick där inne. Och jag kände någon slags lättnad över det. För då behövde inte jag bry mig så mycket där ute. Förstår du? Är du med?
Ja.
Det var varmt där. Oerhört varmt, i andlig mening. Va? Och jag kände att det är bra att det pågår där. Men, alltså,
det var kallt ut på gatan.
Det var kallt ut på gatan. Och jag såg att frestelsen ligger i. Va? Inte att det som pågår där, det är inte det som är problemet. Utan att man så att säga, låter det bli vara kvar där. Liksom. Där inne, det är varmt där inne och ute i kylan så blir det besvärligare. Och då låter jag också min tro vara där kvar där. Är du med?
Ja.
Ja. Du nämnde Luther. Mm. Martin Luther är ju en oerhört kritiserad person. Men han är också väldigt missförstådd. Han byggde inga kyrkor. Han startade inga samfund. Det är inte Luther som har kommit på den lutheranska kyrkan. Och han uppfann inte det. Utan han var ju munk. Och hade då suttit i kloster under många, många år och upplevt att trots att han isolerade sig, trots att han la hela sin energi på att vara munk i den här instängda miljön, så gav det honom inte frid. Det här gjorde att han till slut gick ut i kylan, om man säger så. Han tog med sig en nunna och gifte sig med henne. Sen samlade han sina vänner kring runda borden och talade om tron och om livet. Och det som Luthers då stora tes var ju alltså att det är tron alena. Va? Det är skriften alena. Och det är nåden alena som gäller. Och de här tre bär man med sig ut i världen överallt, under alla omständigheter, såväl som i kyrkan såväl som i vardagen, eller hur? Och därmed så kritiserade han just munkväset just på grund av att man där liksom nästan la all energi på att krypa in och hålla sig in i värmen på något sätt, va? Han till och med översätter Bibeln till tyska, vilket är ett oerhört tilltag. Alltså.
Det är väl det största han gjorde.
Ja.
För det innebär ju att han gav folket möjlighet att läsa Bibeln, även om man inte talar latin.
Kyrkospråket var ju fram till 1500-talet latin, även i Sverige.
Men du, var det...
Ingen förstod vad prästen sa.
Var det munkväsendet som Luther kritiserade primärt? Vi har ju ofta hört att det var avlatshandeln som han reste sig mot och försökte motarbeta.
Ja, avlatshandeln var väl ett yttersta tecken på institutionaliserande av tron. Där prästen säger att om du ger mig 100 kronor så får du här syndernas förlåtelse. Alltså då har det gått till och med ifrån institution till, till konsumtion.
Då hade det varit bättre att inte bygga Peterskyrkan kanske.
Kanske hade varit det.
Ja.
Men det man kan nog ändå säga, även om avlatsbreven var ju det utlösande för Luther, så var ju så att säga, Luther var själv munk. Va?
Mm.
Och det var hans erfarenhet då från klosterlivet som fick honom att ifrågasätta alltså det dåvarande påvedömets dogmer. Mm. Det finns ett berömt citat, därför att den dåvarande katolska kyrkan menade att kallelsen, den drabbade enbart nästan de människor som så att säga, gick i kloster.
Mm.
Att kallelsen var en sakral sak. Va? Och det här vände sig Luther starkt emot, och så säger han så här. Jag tar honom inte försvar i formuleringen, men han skrev ändå så här. Så säger han så här, att en mjölnarpiga som lastar sin åsna med mjöl är mer i Guds kallelse i det att hon utför sin dagliga syssla än dessa buktjänare som ular och mumlar i sina mörka varv.
Ja, det var ett tufft uttryck.
Ja, han var ännu värre än så, kan jag säga bitvis. Ja, alltså det är vardagstron han söker. Och i Luthers bild, i Luthers ögon, alltså jag får tala för honom, men det är värt att fundera på. I Luthers ögon så är munkväsendet, så att säga, vardagstrons motsats.
Mm.
Men jag noterar lite grann din, ja, det var ju ett försiktigt, men dock din kritik lite grann mot pingströrelsen under din ungdomstid. Alltså, men var ändå inte väckelsen, när den kom, var inte den tänkt att vara en vardagstro, alltså någonting som förde människors tro ut i den kalla verkligheten?
Ja. Jag har lite kritiska synpunkter, men jag är väldigt tacksam för den miljö jag har fått växa upp i. Den har betytt väldigt mycket för hela livet. Det är ju så här att avsikten från början, det var ju att det ska vara varmt i kyrkan, för att människorna ska samla kraft, för att sen kunna gå ut i kylan i vardagslivet och omsätta det som finns i kyrkan och sen komma tillbaka och hämta mer kraft. Så det är ju den växelverkan mellan vardagstro och kyrkotro som är det väsentliga. Och jag skulle vilja ge några exempel där frikyrkan har betytt oerhört mycket för vårt samhälle i sin vardagstro. Det första jag skulle vilja ta upp, vi har ju bott i Alingsås, och i Alingsås på slutet på 1800-talet höll ju alkoholismen på att kväva hela bygden. Men då kom alltså en kraftig väckelse där, och det ledde ju till att man byggde missionshus överallt. Folk blev nyktra och ekonomin kom upp, så att man fick en fin tid. Och vi bodde alltså där ungefär 100 år efter detta, och man pratar fortfarande om detta, den väckelse som kom i slutet på 1800-talet som förvandlade hela bygden. Och även då när man åkte omkring så var det massor av små missionshus med, som samlade folk som fortsatte att leva vidare, trots att stan hade en av missionsförbundets allra största församlingar. Det var alltså den kristna tron, vardagskonsekvenserna blev att man fick bukt med alkoholens negativa verkan. En annan sak är, som man kan tänka på, den första strejken i vårt land, den ägde rum i Sundsvall 1879. Och där var de som ledde strejken, alltså de levde ju i sågverksindustrin under fruktansvärda förhållanden. Och när det blev en nedgång i konjunkturen så sänkte man lönerna, så man hamnade långt under existensminimum. Och då startades en strejk som leddes av de frikyrkliga, som lyckades hålla människomassorna liksom, så att det inte blev våldsamheter, utan blev en folklig protest som ledde till förändringar. Det här har Vibeke Olsson, den här baptistpastorn, beskrivit i några böcker. Och jag tänkte, hon är väl lite part i målet, så jag funderade lite vad, hur andra författare såg på det. Och fick tag i en bok av Lars Molin, dramatikern. Och han beskriver alltså det precis på samma sätt som Vibeke Olsson. Så här var det alltså, konsekvenserna av den kristna tron ledde till en, att man gick i konflikt med förtrycket och lyckades förändra förhållanden. Vi har ett tredje exempel som handlar om fattigdom. Och det var på, det finns en kvinna som heter Elsa Borg. Hon jobbade i Vita bergen på Södermalm i Stockholm. Och det var ju den värsta fattigdomen som fanns i Stockholm. De bodde i Vita bergen och det var en fruktansvärd tillvaro där. Men hon skapade en skola och utbildade något som hon kallar bibelkvinnor. Och en stor del av deras arbete på skolan, det var socialt arbete, hjälpa alkoholist, fattiga, föräldralösa. Så hon skapade en enorm verksamhet för att hjälpa dem där. Och sen om man läser missionshistoria så träffar man på nästan alla pionjärer som har jobbat i Kina, Mongoliet och Kongo. Och det var ju mestadels kvinnor som ni vet. Och nästan alla hade fått sin första utbildning hos Elsa Borg i Vita bergen. Vi kan ta ett mer närliggande exempel. Ni vet, Levi Petrus och Philadelphia i Stockholm, de hade ju byggt en kyrka vid Rörstrandsgatan, i Rörstrands slott. Och på 30-talet, när nöden var väldigt svår i vårt land, då hade de matutdelningen. Så det gick köer långt runt kvarteren där vid Sankt Eriksplan. Och man hade matutdelning till människor som led nöd. Och det var ju detta som ledde till att församlingen växte och blev en jätteförsamling. Så vi har sett, det finns alltså exempel där den kristna tron har lyckats få bukt med alkoholmissbruk, med förtryck och fattigdom. Och det är ju verkligen vardagstro.
Mm. Ska du kunna dra någon slutsats av detta? Kanske.
Ja.
Och det är väl att det bara finns en enda tro.
Ja, det andra blir fel om vi isolerar det.
Gudstjänstlivet är väl inte då problemet, som du säger, utan det är balansen mellan inloppet och utloppet.
Precis.
Och hur skulle man då kunna konkretisera detta idag då? Det är ju en fråga som vi måste hela tiden och varje dag då fundera över. Men någonstans så handlar det väl om ett engagemang för någonting som verkligen betyder någonting. Ja. Alltså ett sånt engagemang skapar trovärdighet. Ja. Det var ju också det som utlöste ja. Väckelsen på 1800-talet. Ja. Att människor engagerar sig för någonting som verkligen betyder någonting för andra människor. Vi måste alltså finnas i den verklighet där människor lever. Ja. Inte i en annan verklighet. Ja. Och att proklamera en alternativa världar är inte fruktbart, va? Eller hur?
Det tror inte jag heller.
Nej. Hur ser morgondagen ut då? Och då? Det vet vi ju inte, va? Men det finns anledning i alla fall att tro att det kan bli dramatiskt.
Ja.
Det är stora krafter i rörelse i världen och
Europa.
I Europa, Sverige och det som pågår just nu då i Mellanöstern och Syrien. Och Armenien var jag som jag sa i en oerhört hög arbetslöshet, ett fattigt land. Som inte kan ta vård egentligen om sina invånare på ett bra sätt, även om man ville. Mm. Vi måste vara beredda på någonting på detta. Och det handlar om faktiskt liv, alltså om faktiska saker. Vi får be om detta. Men jag hörde, sen får man naturligtvis fundera på det här med, som du säger, med påven och katolska kyrkan och så. Ja. Det är ingen lätt sak det här. Det är bra. Jag hörde en person som sa så här när det gäller då framtiden i Sverige, vad ska vi liksom, vilken väg ska vi välja? Och då sa den här personen att inför mötet med framtiden, Är det verkligen den rätta vägen då att gå, att krypa upp i knät på påven? Jag vet inte.
Som du förstår så tror inte jag det.
Nej, jag vet det. Men som sagt, det finns de som tycker det också, och diskussionen får vara med.
Jag tror det är viktigt att hålla fokus på Guds verk,
ja,
än att lyssna efter vad påven säger.
Vad sa du?
Jag tror det är väldigt mycket viktigare att hålla fokus på Guds verk än att hålla på och lyssna på vad påven säger. Mm. För jag tror det ändrar sig över tid också.
Påvarna ändrar sig, ja. Jajamän. Det finns påvar i historien som har uttryckt saker som vi inte alls skulle vilja dela idag. Mm.
Det finns en sak som jag har tänkt många gånger på jag skulle kunna ta upp med dig.
Ja.
Jag vet ju att du har ett väldigt starkt engagemang utanför kyrkan.
Ja, jo.
Och det är ju bland annat därför vi har haft det här samtalet.
Mm, jo, lite så.
Och jag har funderat mycket på, vad är det som är din drivkraft? Och jag skulle vilja ta upp några saker här för att ge dig bättre bakgrund till ditt svar. Ni vet ju att Anders har ju ett väldigt fokus på Läcketörpa. Och jag vågar ju säga det här eftersom jag har bott 15 år där. Och jag hade en äldre släkting som hette Ingvar Körk. Och han var journalist och kossör på Göteborgs-Posten och bodde i Göteborg. Men för honom låg världens centrum i Rättsville. Och det kommer tillbaka ständigt. Ni vet att det finns en anslagstavla på Läcketörpa. Men den heter inte anslagstavla, utan den heter Läcketörpas analoga blogg. Och det anar jag vem som ligger bakom det. Vi vet att vi håller på med musik, visfestival, och då är det band från något som heter Körlbotten. Och du skriver egna visor som du publicerar på nätet. Speciellt tycker jag om den här som handlar om en katt.
Vår katt är död.
Ja. Och sen driver du den här dialogen, alltså inte konfrontation utan en dialog mellan islam och kristna kyrkan. Till och med så att du fyller bibliotekets sal ihop med Torsten Åhman. Och på Facebook, där talar du om allt mellan himmel och jord. Och ibland är det viktiga saker om tron som kommer upp. Och på sista tiden har du till och med skaffat en resebyrå. Varför gör du allt det här?
Ja, jag vet inte det. Nej. Det bara blir så. Ja. Men samtidigt, alltså livet är ju oerhört spännande.
Ja.
Och det finns så många människor. Mm. Men jag kan hålla med om det. Alltså, eftersom min yrkesroll, min kallelse. Ja. Jag jordfäste igår, i förrgår. Mm. Evald Berglund.
Mm.
Gamle pastorn. Och han var en herde, ute i fingerspetsarna. Ja. Alltså hans prioritet kom ett, församlingen.
Ja.
Ett, två, församlingen. Mm. Tre, församlingen. Ja. Och sen kanske familjen.
Ja.
Mm. Men alltså han hade också, även han är oerhört många intressen, va?
Mm.
Han jagade, han var ute, alltså han var en folkets man, va? Men jag tänker så här, alltså att man kan inte bara vara en herde i församlingen. Man är herde i mycket mer. Och sen,
du behöver inte övertyga mig, för jag menar din uppfattning.
Ja, men sen är det så, ibland får jag kritik.
Ja, det är klart.
Ja, det får.
Men det får du, hade du fått om du var isolerad.
Ja, det får man. Man får alltid kritik. Men man kan fråga sig, är det inte risk liksom? Jag tror att dina gamla fäder från Pingströrelsen skulle ha sagt så här: Anders, jag är lite orolig för dig, att du blir bevarad i tron.
Man blir ju fäder.
Ja, som håller på där och fladdrar och far. Men då menar jag så här, då tänker jag så här. Mitt fokus är just den här bilden jag har av Jesus.
Mm.
Eller hur?
Det har jag förstått mer och mer.
Alltså han som gick runt bland människor, som talade med syndare och drinkare och tullindrivare. Mm. Han som till och med åt ihop med syndare och blev också beskyld för en förfärlig massa saker.
Ja.
Nu vill inte jag påstå att jag är någonting, men jag tror ändå att i den rollen så tror jag Gud beskyddar mig.
Ja.
Och jag skulle vilja avsluta med ett ord.
Ja.
Får jag det? Det här är mitt, för min egen del, men också för alla. Fri och oberoende, säger Paulus 1 Korinthierbrevet 9. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag varit för en som står under lagen, fast jag själv inte står under lagen. För att vinna den som är utan lag har jag för dem varit som en är utan lag, fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna de svaga har jag varit svag. Jag har varit allt inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull, för att också jag ska få dela dess löften.
Väldigt bra svar. Tack.
Tack.
Det vet jag.
Tack.
Det.
Tack. Ja.
Tack.